Säg mig vad du hoppas på så ska jag säga dig vem du är. Alla måste hoppas på någonting. Utan hopp orkar ingen leva vidare en sekund. Alla hoppas på livets nödtorft, vänskap, kärlek, lösning på akuta problem, på en mening med allting. Att detta korta liv, inklusive svårigheter och lidanden, ska visa sig meningsfullt, särskilt inför döden eller helst också efter döden. Att livet inte blir ett monumentalt misslyckande, att man en gång ska bli ihågkommen med saknad. För några veckor sedan utkom påve Benediktus senaste encyklika, ett rundbrev med namnet Spe Salvi, I hoppet är vi frälsta. Brevet handlar om hoppets dygd. Man kan läsa det på olika språk på internet. Påven talar där om tre möjligheter att stärka sitt hopp. Den första möjligheten är bönen. Bönen är en övning i längtan. Människan är skapad för något stort, för det största, för Gud. Men hennes hjärta är för trångt för att rymma Gud och allt det han vill ge. Hjärtat måste vidgas. Vi kommer med våra små påsar till Gud och föreskriver honom vad han ska fylla dem med. När Gud dröjer med att ge oss vad vi ber om, då sporrar han vår längtan och vidgar vårt inre för att det ska kunna rymma honom. Det kostar möda, det kostar smärta, men så kan vi till slut fyllas av det som vi är skapade att rymma. I bönen sker denna rening. Den vietnamesiske biskopen Francis Nguyen Van Thuan satt 13 år i isoleringscell innan han släpptes 1988. Han levde till synes i total hopplöshet, utan utsikter till förbättring och frihet. Han var dömd till sysslolöshet i ensamhet, en destruktiv tillvaro som var avsedd att bryta ner honom. Men han kunde alltid tala med Gud. Och det höll honom uppe. Han hyste det stora hoppet. Och det svek inte. Inte ens under de oändliga sömnlösa timmarna. Det andra sättet att öva sig i hoppet är handlingen och lidandet. Att arbeta är alltid att omsätta hopp i konkret handling. Genom vårt arbete blir vi Guds medarbetare. Vi brukar och bearbetar hans skapelse så som han vill. Till våra villkor hör också lidandet. Vi ska göra allt för att undanröja, minska och lindra lidandet. Men vi kan aldrig helt skaffa det ur världen. Förmågan att lida för det goda, det sanna och det rätta är måttet på vår humanitet. Är beviset på att vi är riktiga människor. Om vår bekvämlighet, om vårt välbefinnande blir viktigare för oss än sanningen och rättvisan, då triumferar den starkares rätt. Men ett ja till kärleken blir alltid i viss mån en källa till lidande. Den som älskar måste göra avkall på något hos sig själv för att lida med de andra, för de andra, så som Jesus gjorde. Våra små lidanden, nålsticken, besvikelserna, motigheterna i vardagen, detta som ingen undkommer, eller våra stora lidanden, sjukdom, sorg, ensamhet, kan uppoffras frivilligt, kan förenas med Kristi medlidande. Och det blir på det sättet vårt bidrag till världens räddning, en förening med Kristus, en akt av hopp. Det tredje sättet att utöva hoppet är tanken på Guds dom, att det finns en yttersta dom. Om inte Guds dom finns, då spelar rätt och fel ingen egentlig roll. Då kan Hitler, Stalin och Pol Pot dunka varandra i ryggen och slå sig ner vid offrens bord i himlen. Guds dom är hoppfull eftersom den är både rättvis och nådig. Vore den bara nådig, då blir våra handlingar betydelselösa och rättvisa blir ett tomt ord. Vore Gud bara rättvis, då skulle bara fruktan återstå för oss. Men vår domare är samtidigt vår försvarsadvokat. Därför har en kristen allt skäl i världen att vara hoppfull. Julens hemlighet att Gud blivit en av oss och vänt sig till oss med en människas ansikte fortsätter i varje kristens liv. Med dess besvär och glädjeämnen, med dess tristess och dess fest. Varje kristen blir för sin nästa en hoppfull påminnelse om Guds närvaro i Kristus. Under årets mörkaste tid minns vi att Gud blivit människa, är mitt ibland oss, går med oss på våra vägar alla dagar. Han kan varken bedra eller bedras. Han sviker ingen som sätter sitt hopp till honom och uppriktigt söker honom.